Välkomna till ännu ett avsnitt av Apans anatomi. Med mig idag har jag Mattias Irving. Hej Mattias.
Hejsan, kul att vara här.
Och vi ska prata om Palestina och det är... Jag är lite nervös att prata om ett sånt ämne faktiskt. Just nu när bomberna faller över Gaza och det är så otroligt uppvridet läge i världen och i samhällsdebatten. Stora solidaritetsdemonstrationer på gatorna och liksom ett politiskt etablissemang som helt blundar för vad som sker nu.
Ja, det är lätt att bli nervös. Just av de skälen som du säger, men det är just också därför som vi måste prata nu.
Du har ju jobbat länge som antirasist, föreläst som antirasist. Du har din bakgrund i Socialdemokraterna, eller du kanske vill säga något själv om var du kommer ifrån, hur du
blir. Ja, precis. Jag var sosse i 10 år, aktiv i partiet så där, i då den troende grenen för Socialdemokraterna och tro och solidaritet. Och jobbade väldigt mycket med antirasistiska frågor, trosdialog i Sverige, progressiv tro, med andra ord tro som är mer icke-hierarkisk, som inkluderar fler grupper och så vidare. Och det har ju varit jätteviktigt i hela min gärning att jobba med sådana frågor. Dessförinnan var det i Svenska kyrkan som jag jobbade med precis samma saker. Så idag är jag lite mer av en fri aktivist och journalist.
Ja, och du hamnade ju, eller ni hamnade ju rätt mycket i alla de här diskussionerna från vad man ska säga ytterhögen och mer islamofoba argumentationen om så här, hur muslimska brödraskapet har försökt infiltrera sig in i den politiska makten.
Oj, det där är en jättestor fråga. Ja. Och det är, jag visste mig, det är i grund och botten samma gamla islamofoba konspirationsteori som man ser redan i Breiviks manifest. Mm. Men såklart så har det ju fått lite mer tyngd eftersom det var en svensk myndighet som har spridit anklagelserna i ett antal rapporter som ju sig blir väldigt hårt kritiserade av forskarsamhället. Mm. Och sen har det också, ja, det finns väldigt många komplikationer i det där. Egentligen tänker jag så här att vare sig det finns ett hemligt islamistiskt brödraskap i Sverige som vill ta makten eller inte, vilket ju är vad myndigheten då har påstått. Dessutom har ju myndigheten i det här rapportprojektet och islamistisk informationspåverkan så har man ju kommit med en del helt vansinniga förslag som till exempel att peka ut muslimska civilsamhällets vanliga föreningsaktiva och pröva deras släktskap med människor som är i muslimska brödraskapet i utlandet, i domstol och sådana saker. För att på något sätt peka ut att de skulle ha en ideologisk hemvist. Bara för att de kanske har någon farbror eller morbror i muslimska brödraskapet i Egypten. Så det har funnits den här, tycker jag, väldigt tydliga islamofobiska föreställningsvärlden som har genomsyrat det här projektet. Och det skadar ju trovärdigheten i det som man har försökt beforska. För vare sig det finns ett sådant nätverk eller inte så duger det ju inte att som forskare komma och sprida vanliga islamofobiska konspirationsteorier när man forskar om det.
Det här är egentligen ett sidospår, är någonting vi, men det kommer kanske komma igen i samtalet. För jag vill ju prata Palestina med dig just för att du kom hem från Palestina, från Västbanken.
Ja, precis. Jag var både på Västbanken och väldigt mycket i östra Jerusalem.
Och kom hem bara några veckor innan 7 oktober då, innan det stora Hamas-attack, terrordåd. Och jag tänker också, det finns andra poddar som gör det här som bra, som är mer inne på det här militära spåret, MÖP-spåret och ser liksom vad som har skett. Det finns andra poddar som belyser historien, Palestinas historia, konflikten i Israel-Palestina, bakgrunden, utan jag skulle vilja prata med dig mer så här, att höra på plats om att vi ska försöka ringa in. Jag har en temaserie nu att prata utifrån plats och politik liksom, och då har jag suttit och försökt följa lite om de här, men fungerar det på Västbanken liksom, med alla de här checkpointsen och olika rättighetsstrukturerna och så, så då vill jag höra lite utifrån dig som har varit där och att vi pratar utifrån det lite mer. Så här, vad är det korrekt att beskriva det som apartheid till exempel i en sån fråga?
Ja, vill du ha min personliga åsikt så utifrån min genuina förståelse skulle jag kalla det för ett apartheidsystem. Men då måste man ju veta vad man menar med apartheid. Det är då en FN-konvention som definierar en viss typ av legal åtskillnad mellan människor som bor på samma territorium som apartheid. Att det strukturerar en över- och underordning mellan människor. Och det är det i allra högsta grad frågan om. Mm. Och anledningen till att man har börjat prata om apartheid nu, det är för att det bor så väldigt många bosättare på Västbanken nu. Mm. Det är alltså 500 000 bosättare som då är israeler som flyttar in illegalt då på ett territorium som inte tillhör dem. Och det innebär i sig ett folkrättsbrott. För enligt Genèvekonventionerna så får man inte förflytta sin egen befolkning in på ett ockuperat territorium. Men det som har hänt då, det är att det råder olika legala system på Västbanken. Där bosättare följer de israeliska lagarna. Medan å andra sidan de palestinier som bor på samma territorium följer militärlagar. Och också döms i militärdomstolar som inte alls har samma rättssäkerhet som en vanlig domstol har.
Så man kanske ska börja bara med det här, klargör, vad är Israel och vad är Palestina? Som, alltså min kunskap är, ska jag säga, rätt ytlig. Men det som var som en ögonöppnare för mig, jag har aldrig varit där nere. Det var en utställning på, i Malmö konsthall där de hade blåst upp enorma bilder liksom, över Västbanken. Så här, bara så här kartor från luften där man såg att det... Så här, jag hade hela tiden så här föreställt mig det som, ja men det är två angränsande nationer, och där fick jag mig den här liksom att förstå att nej, men det är ju samma territorium man bor på, att det, bosättarna bor liksom på höjderna, de har egna infrastruktur, egna vägar, och palestinier i dalgångarna och var alla checkpoints ligger, hur städerna har delats. Så
ja, precis. Och då måste man nog förstå också rent geografiskt att det här är rent bokstavligt talat ett räfflat rum vi pratar om. Mm. Därför att hela Västbanken är som en, ja, det är utformat som en berg- och dalbana. Och det är verkligen som du säger att bosättarna tar höjderna och sedan bor palestinierna i dalgångarna. Och infrastrukturen är hopplöst svår. Det är jättesvårt att veta var man kan ta sig fram. När man kan ta sig fram på olika vägar. De kan stängas av väldigt godtyckligt. De kan förses med vägspärrar. Och det är omöjligt att veta var och när det ska ske. Bosättare får för sig att blockera vägar med stora stenbumlingar som de rullar dit med maskiner. Utan att förankra det med någon myndighet. Utan det är bara en del av deras pågående sätt att förstöra livet för den palestinska populationen.
Vad skiljer östra Jerusalem från Västbanken och Gaza då, i hur strukturerna och livet ser ut?
Ja, östra Jerusalem är ju en del av Jerusalem då. Och det här är ju en av världens mest omstridda städer, har väl alltid varit det. Det innebär också, Israel vill ju att Jerusalem ska vara helt israeliskt. Och det är ju en anledning till att man har dragit den här muren runt Västbanken bortanför Jerusalem. Så att Jerusalem faller innanför det israeliska territoriet.
Mm.
Och det innebär att det bor ju väldigt många palestinier i Jerusalem. Och de har inte israeliskt medborgarskap. Men de har då fått ett blått identitetskort. Och färgen är väldigt viktig där. Därför att det innebär att de har vissa rättigheter och möjligheter som inte övriga palestinier på Västbanken har, som då istället har fått ett grönt ID-kort. Och den här uppdelningen är i sig, uppfattar jag, en del av hur man splittrar ett folk. Men vi kan prata mer om den längre fram. Livet i östra Jerusalem är väldigt dominerat av institutionellt våld. Då är det inte så mycket bosättare som begår våld, även om det också sker i väldigt stor utsträckning. Också eskalerande utsträckning under den tiden som jag var där. Det som händer i östra Jerusalem är att det är ständigt pågående vägspärrar och checkpoints. Det är väldigt mycket att den israeliska gränspolisen, för det är alltså inte vanliga poliser där utan tungt utrustad gränspolis, som godtyckligt stänger av vägar, ofta för att göra plats för olika typer av helgdagar och annat. Också då inne i den gamla staden i Jerusalem, som är det väldigt omstridda territoriet. Det var väldigt mycket för att just bevaka till exempel sådana saker som kroppsvisiteringar, genomsökning av väskor. Sen när skolan började efter sommaren så var vi också där och såg hur de här gränspoliserna hela tiden krävde att få söka igenom skolbarnens väskor. Och då letade man efter skolböcker som då skulle innehålla antisemitiska troper och så vidare. Det var anklagelsen i alla fall. Så det institutionella våldet och övervakningen inte minst var ju väldigt framträdande överallt. Det satt kameror i precis varenda gathörn i hela gamla stan. Och det är väl segregerad stad. Östra Jerusalem är fattigt. Det är inte mycket som fungerar i vanliga samhällsservicen. Mycket sopor, mycket fattigdom som sagt. Och västra Jerusalem ser ut som vilken modern västerländsk stad som helst. Och den här uppdelningen går ju många förbi som kommer dit. Det är ju också en stad som är väldigt, väldigt besökt av hela världen. Man kan ofta se stora tåg med till exempel kristna som går runt med stora kors som de bär i sina processioner genom gamla Jerusalems gator och sjunger psalmer. Och så går de liksom bara förbi en sån här flygande vägspärr där det står ett antal och kroppsvisiterar och förnedrar en palestinier. Och det är som att de inte ser det där. Och jag som kristen själv blir ju väldigt... Jag blir rätt provocerad av det, att man så tydligt bara kan gå runt och sjunga om Jesus och sedan inte se de orättfärdiga saker som sker mitt framför ögonen på en där och då.
Mm.
Det är i min värld obegripligt faktiskt.
Mm. Ja, innan vi kommer in på Västbanken och pratar lite mer också, vad skiljer Västbanken och Gaza, så du kanske ska berätta om det program du var en del av, som du åkte ner av, och vad du skulle göra där nere.
Ja, men absolut. Det var då, apropå att jag är kristen, det Ecumenical Accompaniment Program in Palestine and Israel, mest känd som EAPPI, som ett följeslaget program där, som ordnas av kyrkornas världsråd och har funnits i 22 år nu tror jag, som bara engagerar vanliga människor från hela världen att få en kort utbildning och sen resa ner och vara där på plats i 3 månader ungefär. Finns det olika posteringar där man bara slår följe med vanliga, oftast palestinier på Västbanken, och lär sig om det dagliga livet. Man dokumenterar övergrepp som sker mot dem. Och man ska också vara en medmänniska. Man ska också bara vara ett vanligt stöd. Men många av de saker vi gör där präglas ju av en enorm frustration. För vi kan inte göra någonting för de här människorna.
Mm.
Vi har liksom inte någon makt i sammanhanget. Men vad vi kan göra, och som är viktigt att man gör, tycker jag i alla fall, det är att man säger: det här som har hänt dig just nu, det är orättfärdigt. Du förtjänar inte att vara med om det här. Och jag tänker låta resten av världen veta det.
Mm.
Så jag kan inte göra någonting just nu. Men jag lovar att andra kommer få veta vad de har gjort mot dig. Och det vittnandet är en jätteviktig del av att vara följeslagare. Och att, är det talat, bara vara en engagerad medmänniska som kommer från... Programmet finns i hela världen. Det är människor från Sydafrika, från Ecuador, Colombia, Brasilien, stora delar av Europa, USA, som bara kommer dit och är. Så programmet vilar ju på kristen grund, och det är egentligen en teologisk grundtanke i det här, att man delvis är en medvandrare, en föreslaget, accompanier, alltså kumpaniskt, det betyder att du delar bröd med varandra.
Mm.
Men sedan också att man bär ett vittnesbörd med sig tillbaka till sin egen kontext. Och det är väldigt mycket det jag försöker göra nu. Men jag försöker inte sitta här som någon expert, för det är jag inte.
Nej.
Däremot så har jag haft chansen genom programmet att träffa oerhört många människor. Och träffa väldigt många organisationer som har varit där och engagerat sig för sådana saker som rättvis fred, rättssäkerhet, inte minst beduiners rättigheter, också en nästan undanskymd fråga idag. En stor grupp beduiner som lever på Västbanken. Det är svårt att veta ens hur många de är, därför att det finns ingen bra folkräkning ens en gång. De är oerhört utsatta och oerhört fattiga och i praktiken rättslösa. Så det finns så många frågor och så många aspekter av det här som man kan prata om. Västbanken är som att vara i ett dussin i olika länder på en och samma gång. Och jag har haft turen då att få vara delvis i östra Jerusalem. Jag har varit i Ramallah, jag har varit nere i Jatta som ligger söderut och jag har varit i Hebron. Och det har hjälpt att i alla fall börja lägga en del av pusslet.
Bodde ni hemma hos folk eller var bodde ni någonstans då?
Jag bodde i ett hus som tillhörde programmet. Vi var 8 personer som bodde där och la all vår vakna tid på det här projektet. Att vandra med människor, att vara i Old City och dokumentera vad som hände där. Träffa många av beduinerna som bor i olika små byar i utkanterna av Jerusalem.
Mm.
Och se det, ärligt talat, väldigt hemska livet. Mm. Som är, där förtrycket tar sig så väldigt många olika former.
Det var ju 1948 som Israel bildas formellt då. Att det har, innan det så hade det varit under Storbritanniens protektorat. Och sen drog sig Storbritannien ur där 1948 och liksom efter andra världskriget, att det började flytta dit olika, ja men som grundade liksom Israel som stad. Och det här, den fördrivelse som började redan då av Palestinien från det området, det är ju det man kallar för Nakba, den
katastrofen.
Katastrofen, ja. Och det är ett stort bortdrivande som har ju lett till att folk i generationer har bott i flyktingläger. Hur ser relationen, det här är någonting jag själv inte förstår som inte har varit där. Så här, vad är flyktingläger? Vad är städer av Västbanken? Hur ser relationerna ut så att säga?
Ja, flyktinglägen som man pratar om idag, det är alltså de som överlevde Nakba 1948 och såklart deras ättlingar.
Mm.
Men flyktinglägen har då funnits i, ja vad blir det, 75 år. Och de är ju extremt utsatta. Inte minst därför att de som bor där har inte rätt att bo någon annanstans. Och de har egentligen inte möjlighet att göra någonting åt platsen där de bor heller. Ingen äger sin plats att vara på. Nakba innebar ju då att 700 000 människor fördrevs. Många av dem hamnade i utlandet. Och det är då de som ofta diskuteras idag när vi pratar om right to return.
Mm.
Så rätten att återvända till sitt hemland. Och det är ju någonting som Israel starkt opponerar sig emot. Eftersom det rör sig om ungefär, om jag minns rätt nu, ytterligare 2 miljoner människor ungefär i utlandet. Och som Israel är väldigt, väldigt måna om att behålla en demografi där det finns en judisk majoritet i landet, så kan man inte tolerera att människor ska få återvända från sin tid i flykt. Och det här är också i sig en hel problematik som handlar om hur Israel ska behålla sin demokrati och samtidigt vara en etnostat. Men det behöver vi inte gå in på. Det intressanta med flyktinglägen är ju hur svårt det är att organisera sig som flykting i ett sådant läger. Du har liksom inga vanliga möjligheter till det. Du har liksom ingen politiker att vända dig till, för att du kan inte heller organisera dig själv politiskt på Västbanken. För det finns organisationsförbud så som Israel har infört. Det flyktingläger jag var i Shufat, det drivs i praktiken av ett litet råd av samhällsengagerade människor som försöker engagera sig tillsammans för att få det hela att funka. Det rustades upp av PLO någon gång på 60-70-talet så att det fick el draget till sig och vatten och vägar och sådär. Så det ser ut mer som en vanlig stadsdel. Men det är väldigt långt ifrån en vanlig stad.
Mm.
Det finns liksom inga sådana, inte mycket av det som vi förknippar med en vanlig stad. Och de är extremt beroende av internationella samfundet för att någonting ska fungera där. Det var en improviserad lösning från början och det finns inga möjligheter att utveckla sitt liv när man bor som flykting i de här lägen. Det är också väldigt politiserat. Det är i flyktinglägen som väldigt många bor som gör motstånd. Vilket de också har rätt att göra enligt en internationell lag. De får göra motstånd mot en ockupationsmakt som Israel är. Men det innebär också att det är ständigt pågående räder in i lägen från israeliska militären. I mycket större utsträckning än vad det är mot övriga palestinska vanliga städer. Som också styrs av palestinska myndigheten. I teorin i alla fall. I praktiken så har inte den palestinska myndigheten något egentligt inflytande.
Mm. Men en stad som Hebron som är liksom Västbankens största stad. Det är mer stadsliknande struktur eller är lägren in i staden också där eller hur?
Nej, Hebron är ju en stad. Det är ju inte en vanlig stad på något sätt kan man inte säga. Och den är ju i allra högsta grad, den är belägrad istället. Det skulle säga sig att vara i Hebron är som att gå. Det är att gå i ett belägrat territorium.
Mm.
Bosättarna som är där är väldigt extrema. För det är väldigt långt in på palestinskt territorium. Och det är bara de som är mest övertygade som väljer att bosätta sig där. Många andra bosättare som inte är så ideologiskt övertygade. Ja, men de bosätter sig kanske i östra Jerusalem. Eller någonstans i några av de stora äldre bosättningarna i de trakterna. Hebron är en viktig stad i judisk tro. Det är där som Abraham sägs vara begravd. Patriarkernas grav ligger där. Och det är också därför en viktig stad för muslimsk tro och kristen tro. Så det är, man kan säga att Hebron är som hela Israel-konflikten, Palestina-konflikten i miniatyr. Det kan man kunna säga. Det är samma bosättarproblematik men den är uppskruvad till max i Hebron. Det finns gator som man inte får gå på som palestinier. Det finns extremt hård övervakning. När vi var där så blev vi runtvallade av israeliska militären som var väldigt oroliga för att vi skulle bli trakasserade av bosättare när vi var där. För de var inte riktigt det mandatet att göra någonting åt bosättarna heller. Utan de hamnar i det här jobbiga läget att de ska försöka. De är där för att skydda bosättarna. Så när det är bosättarna som står för våldet blir de väldigt rådvilla. Vet inte hur de ska agera.
Och Hebron är liksom som indelat i två zoner. I H1 och H2. Liksom,
ja, precis.
H2 är bosättarna som bor. Liksom, israelerna som bor.
Ja, staden är extremt uppdelad.
Jag läste någonstans att de till och med kallar de områdena där det är förbjudet att för palestinier att ens vistas för sterila områden.
Man använder ordet steril.
Ja.
Och det är ju i sig djupt talande tycker jag för vad det är för syn man har på palestinierna.
Ja, jag läste någon reportage om Hebron där de var väldigt stolta och beskrev det som en så här smart city. Att det är liksom, det här är en stad som har kommit så långt med sin övervakningssystem, med sina biometriska data och checkpoints. Att de kan veta precis var människor befinner sig i staden och att det är som också ett testlaboratorium för teknik.
Ja, precis. Hela Västbanken är ju ett enda stort laboratorium för israelisk militärteknik. Ja. De säljer ju väldigt mycket vapen till resten av världen som de då säger är testad i fält.
Ja.
Vad de menar med det är att det är testad på enskilda upprorsfickor runt om i Västbanken och ibland även på vanliga civila.
Mm.
Och så det stämmer. De har ju fantastisk övervakning där. Om man kan använda ordet fantastisk i det här sammanhanget.
Mm.
Men och jag kan ju förstå hur man som, om ens horisont inte är större än att man vill få ett system att fungera så bra som möjligt. då kan jag förstå att man är stolt över det. Men om man funderar på implikationerna för demokratin i världen, för mänskliga rättigheter och så vidare, då kan jag inte förstå hur man kan göra det här. För det är så talande för en större utveckling såklart. Det vi ser i Hebron kommer också, tror jag, exporteras. Jag menar, israeliska vapenföretag är jätteintresserade av Sverige just nu.
Mm.
Jag hörde att Rafael Weapon Systems öppnar kontor i Sverige. Just nu på Chalmers tekniska högskola så är det ju israeliska företag där och förevisar sina bästa uppfinningar för studenterna.
Mm. Ett begrepp som brukar användas är så här carceral, att du är inte bara fängslad utan i ett fängelse, utan det här är en situation som där hela din vardag blir en fängselliknande tillvaro. Att du konstant är övervakad var du än går, när du ska röra dig mellan marknad, jobb, hem. Att du måste inte bara passera checkpoints utan kan bli stoppad på gatan, och att det finns de olika systemen då, liksom att du, ja, men som du sa, de olika passen och hur de... Ett sånt här program jag tittade på, då berättade de om det här Wolfpack, det datasystem de har liksom byggt upp i Israel för att liksom hantera Västbanken, där de har... Det här Wolfpack består av tre vargar. Så här. Den Red Wolf, den röda vargen, det är liksom det system som används i checkpoints. Att du ska kunna ta bilder, identifiera alla som passerar. De får visa sina ID-handlingar. Och de passerar ju sådana checkpoints flera gånger per dag. Och liksom kunna sorteras efter vilka rättigheter var de får röra sig i rummet. Sen fanns det här systemet Blue Wolf, som var det... soldater har när de går runt på gatorna och använder ansiktsigenkänningsprogram på mobilerna och kan hålla upp liksom och skanna någons ansikte, ta bilder och ta reda på identiteten. Och sen det tredje systemet då, White Wolf, som bosättarna får använda, där de kan få tillgång till delar av databasen för att se vilka har tillstånd att vara här, vilka har tillstånd att arbeta här. Och allt det där någonstans också är så här gamifierat, att det är liksom en, du får som vakt, som soldat, viss poängsystem, hur mycket bilder du tar, hur mycket folk du identifierar, liksom att det finns den aspekten i det. Och det här är ju, jag tänker alla liksom under coronapandemin, det fanns den här skräcken för det här kinesiska ansiktsövervakningssystemen och liksom det som sker via mobilen, men här har vi liksom verkligen pionjären i liksom just den här ansiktsigenkänningsteknologi och hur den kommer användas på fält på det sättet.
Ja, precis. Det gör väl också att det som sker på Västbanken är särskilt intressant för resten av världen att betrakta, därför att de disciplineringssystem som finns på plats där kommer i allra högsta grad att bli verklighet på andra platser i världen också, om de inte redan är det.
Mm.
Det ser vi ju jättemånga exempel på, hur demokratiska politiker i väst gör ständiga utspel om mer kontroll, hårdare åtgärder och så vidare. Så det är ju inte i sig någonting konstigt att konstatera. Det är den utvecklingen som vi är på väg mot. Och jag tror att vi måste börja förstå vad det leder till, som du säger, den här känslan av att vara fången i sitt eget liv någonstans.
Mm.
Sen är det klart att den aspekten är mycket större än bara övervakningen. För övervakningen är ju en central del av det här sättet som man skapar fängelsetillvaror utanför själva den traditionella fängelsemiljön.
Mm.
Istället så vad är ett fängelse? Jo, men det är en plats där man är kontrollerad hela tiden. Men vad är då Hebron?
Mm.
Där någonstans tror jag också att om man ska prata om fängelsekonceptet mer och mer börjar att appliceras på hela resten av samhället, så är ju övervakningssystemen som vi ser ett sätt att skapa en samhällelig fängelsetillvaro där man inte längre behöver begå några brott för att ständigt vara misstänkt och kontrollerad. Sen är det också så, tänker jag, att när man pratar om fängelsetillvaron på Västbanken, då bör man också tänka på att den innehåller så väldigt många fler aspekter. Den innehåller aspekter av att ingenting är tillgängligt för den riktigt. Det finns hela tiden risken för att man stannas upp i sina försök att passera genom rummet. Att vägar kan stängas av hur som helst, att det alltid finns en osäkerhet om ifall man kommer komma igenom en vägspärr eller inte. Jag brukar säga att allting görs till vapen i den här ockupationen. En sån klassiker som man brukar prata om i sammanhanget, det är ju hur många israeler planterar tallar, tallträd, som ju inte är en inhemsk art och som betraktas som invasiv, alltså där den tar mycket näringsämnen ur jorden, den växer snabbt, de gör det svårt för vanliga inhemska floran att klara sig. Men man kallar det ju för ett greening project, alltså det är, men man säger ju att man får öknarna plomma och göra den grön igen. Vilket i sig också är en slags propaganda. För det man säger är ju någonstans att vi är stewards av den här marken som gör ett bättre jobb än de som bodde här innan oss. Som kanske levde mer i harmoni med den flora som fanns där och då. Men det är ju också ett sätt som man hela tiden tänks tillbaka på i många olika, på många olika sätt. Passen som vi pratar om, det är en annan sån. Har du ett blått pass som palestinier, alltså om du bor i Östra Jerusalem, har du nästan mest rättigheter. Mest rättigheter har du om du är palestinier med israeliskt medborgarskap.
Vet du hur många?
Ungefär 20%.
20% är Israel. Är
palestinier, precis. Och sen har du det blåa passet, sen har du det gröna på Västbanken. Sen är det om du bor i Gaza. Då har du ännu färre rättigheter såklart än om du bor på Västbanken. Och sen är det om du är en exilpalestinier, alltså en som bor utanför Israel och Västbanken och Gaza. Så redan där har du ju 5 graderingar av livet som palestinier. Och sen så kan du lägga till beduin ovanpå det. Så har du 6 olika sätt du kan vara palestinier på och 6 olika rättighetssystem som du ingår i. Och det här föder såklart också bitterhet och avundsjuka mellan palestinier såklart. Varför ska du ha ett blått ID-kort medan jag bara har ett grönt? Vad händer om man, om en som bor i Jerusalem vill gifta sig med någon utanför Jerusalem? Ja, då har du inte så lätt. För den personen kommer aldrig få ett blått ID-kort i hela sitt liv. Systemet är inte byggt för det, utan det är byggt att du istället ska välja att flytta bort från Jerusalem.
Och sen om du grips för protester eller för någon misstänkt aktivitet, då förs det också in så att du flaggas i systemet på det sättet.
Precis. Ja, visst. Och det är ofta så med husrivningar som pågår. Jag pratade med en äldre man som bodde i en förort till Jerusalem och så hade fått en demoleringsorder på sitt hus för 5:e gången eller något sånt där. Han var ju helt övertygad om att han blev så hårt pressad av israeliska myndigheter för att han hade deltagit i första intifadan på 80-talet. Och det är han ju inte ensam om, utan det är många som säger att om man väl har blivit känd som en sån som gör motstånd så kommer de komma efter den resten av livet på olika sätt. Använda hela den juridiska apparaten för att göra livet svårt för dem.
Men förutom internationellt stöd, vad lever folk på? Dels utifrån olika det här rättighetshierarkin då, med de olika passen, så här, hur många är det som arbetar i Israel eller jobbar inom jordbruk eller olivlundar eller vad?
Ja, nu pågår ju olivskörden, eller om den kanske är avklarad. Men det är ju en av de ekonomiskt absolut viktigaste perioderna i Västbanken. För oliverna är en oerhört viktig gröda, och kan man köpa palestinsk olivolja så tycker jag man ska göra det. Och den är också ständigt utsatt för bosättarattacker såklart. En vanlig strategi är att man väntar till dess att palestinierna faktiskt har skördat sina oliver. Sen så går man in och skäl dem. Så man låter dem göra arbetet och sen så skördar man frukten av det på egen hand. Sen är det många palestinier som jobbar i de israeliska bosättningarna. Bara för att där finns det jobb. Det är så man får betalt för att bygga andra människors bostäder på sin egen ockuperade mark. Och det är fattigt. Och det är väldigt utsatt. Och det är, många upplever ju inte att de har någon riktig framtid. Många letar ju efter sätt att lämna Västbanken och ta sig till Europa till exempel. Det är många av dem som är kvar. Och också väldigt många palestinier som redan har rest runt väldigt mycket i världen. Det är det. Man märker att de har jättebra koll på Europa. Många pratar inte engelska, men de som pratar engelska är också väldigt... De är dialed in, liksom. De kan politiken på sina fem fingrar. Mm. Och är väldigt engagerade så där för att hitta vägar fram för sig själva. Men det är inte många som ser att de har en tillvaro framför sig på Västbanken längre. Så om man tänker vad folk gör på Västbanken så är det ärligt talat det de kan.
Mm.
Med det lilla de har. Ekonomin är urusel.
I Sverige så har ju ändå funnits en stark solidaritetsrörelse för Palestina och mycket kontakter till PLO, liksom Socialdemokraterna har haft sina kontakter till Fatah.
Mm.
Och det har PFLP, DFLP, liksom det har funnits stöd till det. Och när de, man kan ju säga, de bildades som en del av hela den här panarabiska socialismen, och det fanns också det här geopolitiska spelet. Man var orolig för att Sovjetunionen skulle stärka sina grepp in i en liksom oljerik region liksom i Mellanöstern och konflikterna däremellan. Men som jag har förstått det så PLO och deras väpnade kamp, det genomfördes främst utanför Israel i flyktingläger från Libanon eller med flygplanskapningar eller vissa former av självmordsbombare, någonting liksom i den utanför. Och sen när intifadan bröt ut 87 så var det kopplat mer till Västbanken. Och jag tänker när PLO sen gick in i fredsförhandlingar 1993, kom liksom Osloavtalet då, och man kan säga att man gick med på att lägga ner den väpnade kampen, man gick med på att erkänna Israel som stat, så bildades ju då palestinska myndigheten, palestinska nationella myndigheten. Och jag vet inte, har du någon erfarenhet eller bild vad man kan förmedla, vad spelar de för faktisk roll i Västbanken, att det formellt är självständigt, det är erkänt även om det är ockuperat område, de har sin egna myndighet, men de ska också ingå i ett fredsavtal med Israel och ska administrera palestinierna under israelisk ockupation.
Ja. Jag har inte träffat en enda palestinier som har haft något gott att säga om den palestinska myndigheten.
Mm.
Alla betraktar dem som djupt korrupta, som ointresserade av palestiniers faktiska levnadsförhållanden idag. Det finns en djup bitterhet och cynism inför de politiska möjligheterna att göra en förändring. Och när det kommer till vilket inflytande palestinska myndigheten har, så sträcker sig ju det enbart så långt som Israel tillåter dem att göra någonting alls.
Mm.
De är inte en självständig entitet och de har inte heller folket bakom sig. Så även om man ändå har en del viktiga projekt, till exempel en del bra miljöprojekt som palestinska myndigheter genomför för rent vatten och så vidare, för vattenförsörjning, vilket är jätteviktigt, så är myndigheten djupt problematisk. Och många jag pratat med har ju liknat den vid en Vichy-regim.
Mm.
Det är väl det intrycket jag har utav den också, utifrån att den har ju också släppt många av sina demokratiska ambitioner. I och med Osloavtalet så försvann också många av de folkrörelseanknytningar som gamla PLO hade.
Mm.
Alltså det här demokratiska kollektivet underifrån försvann, och istället så är organisationen Fatah idag, i min förståelse som är begränsad, jag har inte full förståelse för det, men det de jag har pratat med har sagt att de har ingen markkontakt längre.
Mm.
Och därför finns det ännu större, mer utbredd upplevelse av att de faktiskt inte representerar några palestinier alls. Va?
Och man kan säga att när PLO, Fatah, när de gick in i hela den här processen kring palestinska myndigheten, la ner vapnen, då öppnades ju dörren för Hamas att liksom påbörja sin väpnade kamp. Det var ju det att de såg att Osloavtalet var ett svek, att liksom lägga sig platt för Israel, och att det var en förhandling som inte gav några vinster åt palestinierna. Så de har motiverat att de tog upp den väpnade kampen. Och 2006 så var ju det här valet i Palestina, på Västbanken och i Gaza, där PLO vann valet i Västbanken, och oväntat så vann Hamas i Gaza. Och det blev ju också en stor internationell påtryckning liksom på palestinska myndigheten att försöka ogiltigförklara valet i Gaza, att försöka genomföra en kupp och ta tillbaks makten från Hamas där. Och sen har det ju inte genomförts några fler val i Gaza, inte Västbanken heller.
Va? Nej.
Så det är det valet som genomfördes, och det är det som fortfarande styr palestinska myndigheten.
Precis. Och det är klart att det finns ju inget levande politiskt liv i Gaza för att Hamas inte tillåter det, och på Västbanken för att Israel inte tillåter det. Som sagt, det är ju mötesförbud på Västbanken.
Ja.
Så hur ska man sätta igång ett politiskt liv med politiska partier? Hur ska man få igång ett civilsamhälle som organiserar sig alls? Ja, det som händer är att många tvingas organisera sig i hemlighet. Man träffas i moskéerna istället. Man får hitta andra vägar för att organisera sig och mötas. Men det har ju påverkat hela palestiniernas möjlighet att mobilisera för sin egen sak. Vilket ju såklart Israel är väldigt medvetna om.
Mm. Och om man ska liksom försöka se skillnaden mellan Gaza och Västbanken då som territoriellt område. För Västbanken är ockuperat, medan Gaza är ju som ett stort utomhusfängelse där 2,3 miljoner människor bor. Men även i Gaza har ju gjort försök till bosättningar, att bosättare har flyttat in.
Ja, precis. Tidigare så fanns ju det, men de flyttade ut.
Ja, 8000 bosättare flyttade in men drevs ut. Ja. Eller blev för osäkert. Så att det råder ju någonstans en mer autonomi på ett sätt i Gaza än i Västbanken.
Jag vet inte hur man ska prata om autonomi när folk inte har några materiella resurser däremot.
Nej.
Det är också så att om Västbanken är fattigt så är ju Gaza, ja, det är ju utfattigt.
Ja, och totalt isolerat då.
Ja, precis. Och nu pratar vi så om det som pågår just nu, inte händer alls.
Nej.
Historiskt, i alla fall de senaste åren har det varit så att Gaza har ju varit. Det jag minns när jag jobbade i Tor Solidaritet för några år sedan, och vi varnade för att Gaza inte kommer vara möjligt att bo i inom några år.
Ja.
Och sen dess har det bara blivit värre och värre. Så autonomin, ja, det man har bjudit väpnat motstånd, det har man gjort. Man har skjutit sina raketer och så vidare. Men man har ju inte haft den minsta egentliga kontroll över sin egen möjlighet att leva.
Nej. Och det är det jag också funderat kring Hamas, att Hamas är ju liksom en organisation. Någonstans är det uppkommet ur traditionen av muslimska brödraskapet, och att det går inte på något sätt att liksom likna islamska staten. Det finns ingen liksom sharia-lagar i Gaza, men det finns ju en. Det är en form av islamism, och när man säger islamism så blir det så här, 1000 varningslampor blinkar på det. Både när du och jag är liksom ute och pratar liksom, att man måste verkligen så här, lägga in massor med specifikationer vad man menar med det, eftersom det har blivit ett av de mest missbrukade orden idag.
Ja, ordet islamism är ju egentligen ett nyord. Det har inte funnits särskilt länge. Och betydelsen idag uppfattas väl bara rätt fast så om man ser på hur det används i media och så vidare.
Ja.
Men akademiskt sett så är det ju inte ett ord som är särskilt lättanvänt, om man säger så. All religion har ett visst politiskt innehåll till exempel. Så vad skiljer egentligen en islamist från en väldigt övertygad muslim?
Mm.
Var går den gränsen? Och det kanske märks inte minst då i myndigheter runt om i Europa har agerat gentemot djupt övertygade muslimer som inte har kallat sig själva islamister. De har också ofta, jag håller just nu på att läsa rätt mycket forskning av en Jocelyn Cesari som har skrivit mycket om hur djup tro likställs med politisk tro. Och det är frågan, vad är en islamist? Den ställs ju ofta upp som demokratins andra idag. Wendy Brown har skrivit om det också, att islamisten är den som per definition står utanför demokratin. Och det är klart att vår offentliga debatt kanske behöver en sån skurkroll som ser ut på det sättet. Men det är klart att det är väl lätt hänt att människor som inte platsar in som skurkar kastas in i den typen av narrativ då.
Mm.
När det kommer till hur man ska beteckna Hamas så är det ju så att det finns ju en kristen minoritet i Gaza som har kunnat leva där så som kristna öppet. Vilket inte var fallet i IS försök till kalifat. Det är klart att det är en enorm skillnad på grupperna. Det gör ju inte att Hamas är en grupp som man kan försvara i min värld.
Nej.
Men som sagt, man måste ju kunna ta varje grupp för sig och också inte moralisera frågan så mycket heller. Säga de här är onda, de där är dåliga och så vidare. Nästa fråga, vad är de här grupperna? Vad gör de? Vad anser de? Vad får det för konsekvenser för den politiska situationen för de som bor där?
Jag försökte skriva och läsa mycket om Islamiska staten och deras kalifat när det kom. Jag försökte använda en så här fascismanalys och förstå hur politiserade miliser och att fascism kunde ha religiösa inslag eller inte religiösa inslag. Det var liksom ingenting som kännetecknade fascismen för att vara antireligiös eller vara religiös, utan det är mer det här liksom politiserade miliserna, men också som utvecklar en socialt mobiliserande sida. Då försökte jag förstå så här, men vad får Islamiska staten sin ekonomi ifrån? Hur kan de, som störst var väl kalifatet, att det hade 8 miljoner människor eller något sånt under sig, ungefär lika många som Sverige, att de hade ju någon form av administration, skatt, social service. Även där blir det då intressant när Hamas bara kopplas som den militära grenen. Man bara ser det som en terroriststruktur och inte förstå vilket socialt behov lyckas de fylla där. För någonstans så är det ju, om det är ett stort kontrollerat fängelseområde, så är ju de ändå någonstans också de som administrerar det sociala skydd. Allt från skolor, liksom vård, sjukhus är inblandade i det. Så att det är ju svårt att... Men som nu är det ju Hamas är de som gömmer sig under tunnlarna under staden. Och sen så finns civilsamhället ovanför. Och de är bara sköldar. Men det finns ju någonstans liksom... Allt måste ha en social bas för att kunna fungera.
Ja, visst. Och det där är ju intressant om man jämför IS och Hamas. Så om man ser till exempel då den bild av IS som de själva försökte hålla fram för västvärlden, så var ju det en karikatyrbild av den fundamentalistiska islamisten. Våldsbejakande, hatar judar, hatar bögar, hatar kvinnor och så vidare. Och den bild som de försökte ge till muslimer i västvärlden var ju väldigt annorlunda. Där lyfte man ju istället att man hade sjukhus, att man hade en värdig äldrevård, att det var säkert att gå ut på gatorna sent på kvällen för alla, för män och kvinnor. Men med andra ord ett helt annat budskap, och där man just försökte att lyfta den sociala aspekten av den sociala visionen av det man ville skapa. Och den här dubbla marknadsföringen, du har ju pratat så mycket om den, men jag tror det är viktigt att fortsätta påminna sig om den. Ja. Särskilt nu som du säger, hur Hamas ikläds samma roll som då IS hade för inte så många år sedan. Som enbart terrorister som enbart den värsta typen av fundamentalister om man tappar bort. Hur skulle i sådana fall någon kunna få för sig att sympatisera med en rörelse som var så genomond? Om det var rörelsen i dess helhet.
Mm.
Naturligtvis är bilden mer komplex.
Ja, jag tror att det är nödvändigt för att förstå. Inte för att liksom det ger något skimrande ljus eller att man ska rentvätta eller renmåla liksom vare sig IS eller Hamas. Men jag läste en av mina favoritteoretiker, Alberto Toscano. Han har skrivit en text om biopolitisk islam, om islamism som dubbelmakt, som just har handlat om just hur viktiga skolor, vård, välgörenhet har varit för att bygga ett alternativsamhälle i samhället. Och Gaza är ju svårt att se annat än som ett självadministrerat fängelse där det konstant har pågått förhandlingar med Israel. Och när Israel har påfört hårdare restriktioner så har Hamas skjutit raketer tillbaka. Det har skett en ny förhandling, det har gått några månader och sen så är restriktionerna. Att det hela tiden det där restriktionerna och raketskjutandet har varit en del av den där pågående dialogen. Och 2017 så var det ju så långt att Hamas försökte dra sig ur. De ville inte administrera Gaza längre för att det tog resurserna och det var ju, de fick administrera misären. Och det var ju också en situation som Israel var livrädd för att därigenom har ju också de varit dit missnöjet har kunnat riktas över att det är misär liksom. Hamas har någonstans fått ansvara för det, så att Israel vill ju verkligen ha kvar Hamas, vilket är liksom kontrast till idag liksom, när det är kriget som sker nu är för att man ska utrota Hamas. Hamas ska bort från Gaza. Ja, den där dynamiken är ju svår att förstå liksom, men ändå.
Ja, jag känner mig frustrerad varenda gång jag skulle försöka prata om det här. Men tanken löper hela tiden vidare i nya associationsbanor. För allt det är väldigt komplext. Och jag tror att du har en viktig poäng där i att det finns en djävulsk dynamik eller symbios mellan Hamas intressen och Israels intressen i detta. Och tyvärr så är det ju befolkningen själv som får lida för det. Hamas. De har ju, ja, som du säger, det har ju skett det här pågående omväxlandet mellan förhandlingar och raketskjutningar, mellan folkrättsvidrigt våld och försöka att hantera en folkrättsvidrig situation. Det har inte. Hela situationen som sådan är ju absurd på alla vis. Och jag vet inte riktigt hur man ska. Det går ju inte att sammanfatta.
Nej.
Det måste man nog ha klart för sig.
Nej, och sen har ju också andra länders relation där också spelat in liksom, från Hezbollah, Iran, men även Egypten under arabiska revolutionen när Mubarak störtades. Så under Morsi så var ju en period där, om gränserna öppnades upp, men de öppnades ju upp liksom igenom tunnlar och det kunde föras in varor och resurser. Och det också var ju någonting som kunde stärka Hamas position. De kunde distribuera någon form av minimal välfärd där. Men som när Morsi tog, kuppade tillbaks makten i Egypten, så stängdes ju liksom de tunnlarna. Och nu ser vi av Gazas 2,3 miljoner människor så är det liksom över en miljon människor på flykt från norra Gaza. Men gränsen till Egypten är ju stängd. Det är ju bara vissa hjälptransporter som släpps in, men inga människor släpps ut. Och de vägrar ta emot några flyktingar dit, in i Egypten då. Trots Biden har försökt liksom öva påtryckning där. Så.
Ja, men det är klart. Al-Sisi har ju ett jättesvårt läge. Ansträngd ekonomi. Och är ju också såklart väldigt orolig för det scenariot. Att få 2,3 miljoner flyktingar på halsen om det är så att det begås en de facto etnisk rensning av mm. hela Gaza. Så är det en situation som han är såklart livrädd för. Och han är en brutal diktator. Han har massakrerat hundratals fredliga demonstranter. Det är ingenting som är honom främmande att hålla gränsen stängd så länge som det behövs. Och den dynamiken tror jag att vi kommer få fortsätta se. Men det är ju tydligt så att runt om i det som lite slarvigt kallas arabvärlden så finns det ju väldigt många som bryr sig om det palestinska folkets levnadsöde, och det gäller för resten av världen också. Det märker vi väldigt tydligt idag. Men när det kommer till ledarskapet i de här länderna så är inte det särskilt tydligt. Mm. Men där är det så att så länge det var opportunt att stötta palestinierna har man gjort det. Men mer och mer har det istället blivit opportunt att ställa sig bakom Israel.
Mm.
Och då har man gjort det istället. De här normaliserade kontakterna mellan Israel och andra länder i regionen vittnar också, tänker jag, på en väldigt stor geopolitisk förändring som har väldigt många aspekter i sin tur. Men också där så är det ju vanliga människorna som är förlorarna.
För att hela 7 oktober, hela terrorattacken skedde ju under en förhandling mellan Israel och Saudiarabien om normalisering och också kastade grus i det maskineriet. Så att det har ju verkligen laddat hela regionen igen.
Ja, och det har ju dessutom effektivt tystat demokratiprocesserna i Israel. De har ju långsamt börjat komma igång nu. Men där ett tag så blev det ju omöjligt att fortsätta demonstrera för Netanyahus avgång till exempel. I det att han ville funktionellt avskaffa demokratin i Israel. Jag menar om hur vi nu ser på demokrati och så vidare med mänskliga rättigheter och så vidare. Men det system som ändå fanns skulle bli ännu mer odemokratiskt.
Mm.
Och de protesterna tror jag var jätteviktiga. Det var ju någonstans en liten ryckning, eller livstecken inifrån Israel. Att här finns det folkrörelse, här finns det möjlighet att mobilisera för allmänna rättigheter som jag tror är viktiga att försvara. Och sen när de kommer, det är klart att det blir jättefarligt för dem som i praktiken har mer att vinna på att se en förlängning av konfliktsituationen. En förlängning av det här pågående säkerhetshotet som i sin tur bidrar till en allt större säkerhetisering av det vardagliga livet. Inte bara för palestinier ska man komma ihåg. Även Tel Aviv är ju en stad som är oerhört hårt säkerhetiserad. När jag var där så man fick ju gå igenom säkerhetskontroller precis hela tiden.
Ja, jag försöker ju följa mina italienska kamraters diskussioner kring det här. Mina tyska kamrater har gett upp om tyvärr. Det kommer ingenting intressant analys där överhuvudtaget. Men i Italien försöker de ju ändå förstå någonstans här, både det geopolitiska och... När jag var där så hade de ju den här organisationen Jabasta som byggde på, de kallar det diplomati underifrån. Men det är väl liknande det programmet du har gått igenom, att man ska aldrig stödja befrielserörelser utan man ska in i lokalsamhället, i civilsamhället och ge praktisk hjälp in. Man ska inte skänka pengar riktigt till någon nationell befrielseorganisation utan man kanske går in och hjälper till att bygga upp en skola eller fixa en ambulans eller åker ner och är mänskliga sköldar. Och det här International Solidarity Movement, det kom i samma anda, att man skulle åka ner till Västbanken, hjälpa till att skydda olivskördarna genom att vara där med sina kroppar. Och det var även delar av det här Indymedia, att man försökte starta Indymedia-projekt lokalt som också skulle vara med kameran som vapen, filma alla överträdelser. Och sen har det ju skett, det var ju, när var det, 2018, 2019 var ju stora icke-vålds mobiliseringar i Gaza där folk gick fram mot muren ut och Gaza för att försöka bryta sig ut och blev massakrerad, liksom blev skjutna. Det var hundratals som dödades av militären där. Och vi har också gjort de här, mellan 2010 och 2012 var det väl, hade vi igång Ship to Gaza för att bryta isoleringen av Gaza och få in förnödenheter och att man liksom kustvägen skulle öppna upp en lina in dit. Men Det känns alla de där projekten, det har varit verkligen de här projekten jag tror på, bygga in de här vägarna, att det känns så mörkt nu liksom, att det är så här, vilka kanske är den enda vägen att fortsätta framåt, men i det här laddade läget som är nu, vad man kan göra för någonting.
Jag tror att det enda vi kan göra och det vi måste göra, det är att fortsätta vara den internationella rösten för de som just nu inte har någon röst.
Mm.
Vi måste fortsätta med våra demonstrationer. Vi måste fortsätta vara tydliga och våga uttala oss. Det är verkligen så att många hellre vill att vi är tysta just nu.
Ja.
Och jag tror att om vi står upp för ett människovärde, om vi står upp för människors rätt till liv, kort och gott, då är det nu som vi ska tala.
Mm.
Då kan vi inte vänta. Och vi får inte låta skrämma oss av att det finns allehanda anklagelser, att det är så att konflikten är komplicerad, för det är den. Det finns många komplicerade konflikter. Alla konflikter är egentligen komplicerade om man väl börjar gräva i dem.
Jo.
Men vi får inte vara tysta nu. Då blir vi delaktiga i det som sker, och det kan vi faktiskt inte låta oss vara.
Och jag tänker att det är en pågående etnisk rensning. Vi står på gränsen, eller det FN varnar att vi står på gränsen till ett folkmord, att det här är, man måste höja sina röster nu, och det skrämmer mig så oerhört liksom, den tystnad, eller liksom hur en stor del av det politiska etablissemanget bara kan heja på det. De ger det sitt stöd, och det, jag har ofta i den här podden kommit tillbaka en bok av Peter Frey som handlar om fyra möjliga framtider vi skulle kunna gå på. Och det följer två axlar, så delas in i en fyrfältare. Så att om vi får mer eller mindre demokrati, om vi får mer eller mindre brist på resurser. Att har vi överflöd och demokrati, så kommer vi gå mot ett... Ja, men kan vi också pusha samhället i ett så här ljusare... Man skulle kunna kalla det kommunistiskt, lyxkommunistiskt samhälle. Har vi brist men mycket demokrati, så kan vi i alla fall få någon form av grön eller socialdemokratisk liksom, hushållning av resurser som kommer att gynna alla. Har vi överskott på resurser men brist på demokrati, så kommer vi få det han kallar för rentierism. Att man får hyra allting, att vi får... betala licenser, avtal för att få tillgång till obegränsad, se hur mycket film vi vill, få hur mycket, resa hur mycket vi vill, men vi måste betala avgifter för allting. Sen så har han det svarta, mörkaste scenariot, det kallar han för exterminism, och det är när rättigheterna någonstans skiktas och man ser att stora delar av världen bryr man sig inte om vad som händer. Vi slutar prata om mänskliga rättigheter, vi liksom river upp ens de tankarna, vi pratar inte om klimatet som en global fråga, utan allting blir hur man ska rädda sig själva, hur man ska rädda sin nation, vilka gränser som behövs dras, och en likgiltighet av vad som händer på andra sidan gränsen, att där tillåts en exterminism, där tillåts att människor drunknar, dör, bombas, så att säga. Och när, de här rörelserna som jag hade kontakt med, som sysslar med diplomati underifrån, de lärde mig den här lektionen liksom, att så här, men gränser går aldrig runt länder, de går genom länder, att det fördelar vilka rättigheter, att du har de papperslösa, de rättslösa, och sen så har du de med rättigheter som kan vara, och rättigheter är flytande, att har du ett arbetstillstånd och får du jobba, blir du av med det arbetstillståndet och då blir du rättslös igen. Har du en bostad, du måste kanske ha bostad för arbetstillstånd, du måste ha arbetstillstånd för att få bostad. Så här. Och här i Palestina, Israel, då ser vi liksom som du beskrev så bra, att vi har en skiktning med 6, 7, 8 nivåer, och även nu kanske finns skiktningar mellan judiska israeler också, liksom, beroende på om du är vänster eller höger eller vad du stödjer för parti. Så att,
ja, var du kommer ifrån i världen också. Ja. Det finns också väldigt mycket rasism i det israeliska samhället.
Så att hela den formen av skiktad rättighetsstruktur, apartheid om man vill kalla det, den formen av säkerhetsarkitektur där du lär klassificera och sortera in människor. Det är ett laboratorium som kommer hit, det kommer användas på liknande zoner. Och det, jag började den här serien med att läsa Quinn Slobodians bok om hur nyliberalismen på väg bort mot demokratin. När man skapar zoner i världen där demokrati inte råder, där det är fri marknad men du har inte arbetsrätt. Att det här, Västbanken är ju en zon på samma sätt, en icke-demokratisk, en zon utan demokrati som följer de här skiktningarna och är lika viktig att lära sig av, och den form av övervakningskapitalism som jag tror tyvärr liksom är det enda som en tidigare regering eller en Trump-regering eller den här nationalkonservativa högerpopulismen har att erbjuda. Därför är Palestina liksom vår framtid.
Jag tror att du har helt rätt i det. Att det sker ju också förstås en andra fiering här. Jag menar, i fallet mellan Israel och Palestina är ju den så flagrant uppenbar. Hur gruppen andra fierar varandra, så det blir ju lätt att få syn på. Mm. Man behöver nog också se att processerna är snarlika runt om i världen. Och när det kommer till exempel då hur israeler inte betraktar palestinier som ett folk, utan de ser dem som araber i största allmänhet. De påstår att det inte finns en särskild palestinsk identitet och så vidare. Hur man på samma gång essentialiserar dem så som farliga muslimer, farliga araber, och spelkar upp dem så som ett icke-folk på en och samma gång. Då menar jag att man lyckas skapa en slags generaliserad misstanke som kan riktas mot människor på ett väldigt brett spektrum. Och det är någonting som jag tycker mig kunna se ske också här i Sverige idag på ett väldigt tydligt sätt. Där människor osynliggörs, med andra ord deras röster gör sig legitima att höras i debatten, att organisera sig. Jag känner flera muslimer som har svårt att få bankkonto till och med. Bara för att de har varit engagerade i Ibn Rushds studieförbund. Liksom. Alltså en helt vanlig demokratisk legitim organisation. Men som har delegitimerats. Mm. Och sedan, eftersom vi också har fått ett internationellt system där banker mer och mer deltar i en disciplineringsapparat och övervakningsapparat gentemot människor. Utifrån det här förespeglade terrorismhotet då. Med terrorfinansiering och så vidare. Så får vi ju i förlängningen en generaliserad övervakning och en generaliserad misstankegrad gentemot en stor del av befolkningen som då istället delegeras till att ta vissa typer av jobb. Kanske att också delta i det här mer globala, rörliga delen av mänskligheten som kanske är född i en del av världen, jobbar som gästarbetare i andra delar och så vidare. Och där den här rörligheten då har blivit en del av en global ofrihet istället för en frihet. Den aspekten finns också med i detta, skulle jag säga, när vi ser. Och det är kanske där som Västbanken skiljer sig åt. Där är det snarare så att det kännetecknas av en orörlighet. En radikal oförmåga att ibland ens ta sig från sin egen stad och hälsa på sina grannar i sin familj i grannstaden. Så det kan gå åt flera håll när det kommer till rörligheten, när det kommer till synen på det. Men det handlar ju väldigt mycket om vilken funktion man kan spela i samhället. De palestinska arbetare som arbetar på bosättningar till exempel, de är rörliga i den bemärkelsen att de kan ta sig till och från jobbet där de önskar det. Resten av deras liv är de inte särskilt rörliga alls och har inte någon större möjlighet att ta sig fram. Om man globaliserar den frågan kan man ju se samma saker. I den aspekten att du ska kunna delta i demokratin som en engagerad människa, så kan du finna att det är väldigt svårt att passera Alltså, det är väldigt svårt att komma någon vart, utan hinder reser sig hela tiden. Men om du ska delta i formen av väl billig gästarbetare, så märker du att det är rätt enkelt. Och de formella hinder som ska finnas, de är egentligen mer där för att det ska göra det mer prekärt för dig. Och nu handlar det om att du ska bli billigare i din arbetskraft. Inte för att du ska vara säkrare i livet. Så det är klart att de aspekterna finns.
Mm. I Brand publicerade vi för över 10 år sedan en text som handlade om stormningen av Nablus. Som det är också på Västbanken.
Ja.
Och var i samband med andra intifadan, hur israeliska armén IDF tog sig in där och hur de hade läst vänsterteori, poststrukturalistisk teori, situationistisk teori, de hade läst Foucault för att liksom tänka sig. Deleuze och Guattari har i 1000 platåer, de beskriver de släta och räfflade rum. Vad som är slätt rum, det är där du kan röra dig fritt utan att behöva passera någon form av gräns eller någon spärr eller något sånt. Och räfflade rum, det är ju Västbanken idag, att du är konstant avspärrat. Och hur de försökte då tänka sig en stad är både ett slät och räfflat rum. Det finns vägar du får röra in i Nablus, men de vet att där kommer palestinierna ligga i bakhåll, att där finns stenkastning, där finns militärt hot. Och de områden som då var räfflade för dem, som hus, väggar, murar, gäller för dem att öppna upp och tänka sig, vägar är förbjudna, det här är, får inte röra sig på en väg, det är murarna. Medan husväggar, spräng dig genom husväggarna, gå genom staden den vägen, det är det öppna rummet. Hur de användes av hela så vår börjat, teori.
Ja, så har man ju börjat jobba, det var ju precis samma sak i Jenin i somras. Mm. Att man just tog sig igenom husen, bokstavligt talat. Det är intressant som du säger då, att det har satt sig i system sen Nablus. Det sker idag fortfarande och det finns en filosofi där bakom.
Och det finns ju också en annan diskussion, det är hela den internationella solidaritetsrörelsen som har vuxit fram. Och det tänker jag ska ägna ett annat poddavsnitt och prata om vad som händer liksom i Europa, i USA och också repressionen som har varit och reaktionerna. Men du kanske vill ha chans att säga någonting om det. Jag börjar kasta in ett stort liksom, område om islamofobi. Och nu är det på slutet också. Hur antisemitismen och islamofobin. Hur det är någonstans. Hur olika man behandlar de frågorna. Och hur det ena används som slagträ. Och det andra osynliggörs. Att det ens existerar. Och att det har blivit så centralt i dagens politiska debatt.
Ja, det är en jättesvår fråga där man verkligen måste se till att väga sina ord väl. För det är verkligen så att antisemitismen är en verklighet. Tyvärr så har det ju kommit att användas inom ramen för den här konflikten på ett sätt som jag inte tror gynnar den verkliga kampen mot antisemitism. Och det är farligt förstås att det är så, men det är också farligt att säga så som jag gör just nu. Mm. Det kan i sin tur bidra till att osynliggöra antisemitism. Mm. Så man måste säga det med den här ständiga brasklappen. Att frågan aldrig får bagatelliseras i min värld. Jag menar den europeiska historiska skulden till det judiska folket. Jag menar att den är högst reell, högst verklig. Och den låter sig inte avskrivas så enkelt. Jag tror att det är väldigt farligt att ställa de här båda sorternas rasism gentemot varandra, vilket jag uppfattar att många gör nu. I grund och botten så är det ju så att judar, muslimer och kristna ingår i samma familj av trostraditioner och har oerhört mycket gemensamt i sina heliga texter. Men bara en sån sak som att när Hamas begick sin massaker den 7 oktober, då beskrev ju de att de gjorde det till försvar för Al-Aqsa-moskén, Al-Aqsa-området. Det var med andra ord ett starkt religiöst anrop de försökte att göra till hela den muslimska världen. För det är ju den symbolkraften som Al-Aqsa har, som jag tycker försvinner väldigt mycket i svensk debatt. Att Hamas vill också skapa en religiös dimension i den här konflikten. där det återigen blir judar mot muslimer. Vilket jag tror är skitfarligt att vi inte genomskådar och inte heller pratar så himla mycket om att vi ser det till mer som tom retorik. Men för många blir det verklighet. Och runt om i västvärlden så ser vi ju attacker mot judar och tystandet av muslimer. Och attacker mot muslimer. Och för all del också tystande av judar. Men det går inte att likställa de här båda fenomenen just nu. Det får man också vara försiktig med. Det är så att pro-palestinska rörelser tystas medan pro-israeliska rörelser inte gör det. Och då menar jag på politisk nivå. Vilka poliser bestämmer sig för att inte ge demonstrationstillstånd till vilka slagord som förbjuds och så vidare. Mm. Och det där är en jättestor diskussion som jag inte tror att vi riktigt kan få plats med här.
Nej.
Men det är jätteviktigt att man inte, återigen, att man inte låter sig tysta så att konflikten är komplex. Islamofobi mobiliseras ju i den här konflikten. Det är väl vanlig islamofobisk stereotyp i att alla muslimer är antisemiter. Och det ser man ju nästan hela tiden i sociala medier just nu. Påståenden om att vi har importerat antisemitism och så vidare. Det är Europa som har begått det största folkmordet på det judiska folket. Det är i Europa som förtrycket har funnits och varit som värst i alla år. Det är att nu försöka externalisera den verkligheten till islam som tror för mig, det är verklighetsfrånvänt. Och det måste man också förstå. Det är en del av den rasistiska retoriken som riktas mot muslimer. Och jag tror inte att judar i Sverige blir säkrare av att ställas mot andra grupper på det sättet. Mm. Istället för att dela upp människor som egentligen har mer gemensamt med varandra i olika grupper på det här sättet, så behöver man ju visa på likheterna, visa på den gemensamma verkligheten av att vara förtryckt, misstänkliggjord, undanskymd på väldigt många vis. För det är där som jag tror att judar i väst och muslimer i väst har så mycket att vinna på att söka de fredliga vägarna.
Mm.
Jag vet att det låter lite platt att säga så. Låt oss bara hålla varandra i händerna och sjunga Kumbaya. Men vad är alternativet?
Nej, men någonstans är det ju de minoritetsrättigheter vi har idag. Att där har ju judiska organisationer tillsammans med finska organisationer och andra minoritetsgrupper, genom att de började samarbeta och driva för de rättigheterna och gjorde det tillsammans, så har vi ju det minoritetsskyddet vi har. Precis. I Sverige idag. Det är tack vare de utsträckta händerna mellan.
Ja, men precis. Vi som är minoriteter, jag själv som då är väldigt synlig funkis, jag driver ju de här frågorna för att då de engagerar mig. Men jag tror också att det är viktigt att andra minoriteter bestämmer sig för att ta i funkisfrågorna.
Mm.
Liksom, om vi inte hjälper varandra och ser att vi delar den här kampen, så blir det väldigt svårt för någon av våra enskilda röster att göra sig hörd.
Mm.
Det är därför som solidaritet är den enda vägen till politisk förändring.
Mm.
Och det här otroligt effektiva sättet på vilket solidaritet mellan troende har saboterats, det är smärtsamt att beskåda. Mm. Och när jag träffar så många vanliga palestinier, jag har liksom inte hört några antisemitiska konspirationsteorier från dem. Men det är klart att det finns.
Mm.
Och det kanske är så att man vaktar på sina ord när man pratar med mig som kommer dit. Men det märks ju också i människors attityd att det som verkar, det är ju landstölderna. Det är ju att inte veta hur deras barn ska bli trygga.
Mm.
Det som verkar är ju orättvisan. Mm. Inte att det finns människor där som har en annan tro än vad de har. Det är ju på det stora hela väldigt. Det finns antisemitiska attityder som mobiliseras såklart av de här orättvisorna. Och som funnits där underliggande. Självklart är det så. Sättet att råda bot på det är ju framförallt att stoppa orättvisorna. Och att skapa ett utrymme där människor kan mötas i ögonhöjd.
Jag får tacka dig, Mattias, att det var bra ställe att sluta. Tack så mycket.
Tack så mycket.